Du lyssnar på en podcast från Philadelphia kyrkan Örebro. Om du har några frågor eller om du vill veta mer om oss så hittar du våra kontaktuppgifter på vår hemsida philadelphiaorebro.se.
Att vi lever i en konfliktfylld värld är väl ingen överraskning om jag säger. Vi sitter ju varje dag på första paket och ser hur den ena konflikten efter den andra spelas upp inför oss på tv-skärmen. Så mycket utav hot, så mycket utav maktutövning, så mycket rädsla det finns. Och så mycket fiendskap också mellan dem som man trodde var vänner och bröder. Det är ju oerhört sorgligt när man också förstår att kyrkans patriark i Moskva välsignar ett krig och säger alla som dör i det här kriget kommer till himlen. Det är en väg som Gud öppnar. Och de som arbetar för fred, Förenta nationerna, står ju maktlösa inför alla dessa konflikter. Och vi i våra liv påverkas ju mer och mer utav den konflikt som nu liksom breder ut sig över vår egen del av världen. Ingen kommer undan riktigt. Och vi lever ju i ett samhälle som bär så mycket utav konflikter. Vi har en valrörelse bakom oss där tonläget har höjts. Vi har också i en eftervalsdebatt de här väldigt tydliga konfliktlinjerna som markeras hela tiden. Och en av de stora frågorna i valrörelsen har ju just varit konflikter mellan gäng och kriminaliteten. Och den som lovar att lösa det har åtminstone hoppats på våra röster. Och vi hamnar ju alla i konflikter. Hur ogärna vi än vill och vi ibland försöker undvika. Men sånt är ju livet. Ofta oförskyllt, ibland väldigt motvilligt kanske, måste jag erkänna att jag också har bidragit till den här konflikten. Det är i familjen, det är på arbetsplatsen, det är i grannskapet. Ja, men var vi möts, vi människor, så finns ju alltid liksom det där fröet till att en konflikt ska kunna skapas. Det är en märklig värld vi lever i. En som ofta hanterade konflikter, förstår vi, var ju aposteln Paulus. När man läser vad han skriver så återkommer han ju till det temat ofta. Uppmaning till enhet. Och för Paulus var det så tydligt att frågan om enhet var en del av hans tro på Kristus. Det var en del av hans teologi. Den Gud som han trodde på, valde att tjäna, var en Gud som skapade enhet och kallade till enhet. Paulus gör ju det här ofta mot bakgrund av liksom spänningarna som uppstod mellan hans egen grupp, det vill säga kristna judar, och av kristna från andra folk. Det var liksom en sån här klassisk spänning som han hela tiden på något sätt var vaken för och försökte att förebygga, eller när det väl hade hänt var tvungen att ta itu med i de församlingar som han själv hade grundat. Och han skriver till, så förstår man, det var ofta fyllt av spänningar. Och han ville få dem att se, den tro ni har fått på Kristus är en tro som kallar er till enhet. Ett exempel läser vi nu ifrån Efesierbrevets andra kapitel. Där Paulus adresserar just det i den 13 versen, Efesierbrevet 2. Tack vare Kristus Jesus har ni som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Han är vår fred. Han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. Han har upphävt lagen med dess bud och stadgar för att i sin person skapa en enda människa av de två. En ny människa. Och så stifta fred. I en enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset. Då han i sin person dödade fiendskapen. Han har kommit med budskap om fred för er som var långt borta och fred för dem som var nära. Ty genom honom kan både vi och ni nalkas fadern i en enda ande. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. Det här är Paulus vision. Den som driver honom. Den som formar hans sätt att verka, att bemöta människor och att förkunna. Han har en vision utav ett enda folk och en enda kropp. Han bekänner ju sin tro på en enda Gud som inte kan delas men som ändå utgör en treklang av fader, son och ande som samtidigt inte kan blandas ihop. En fullkomlig och samtidigt en dynamisk enhet. Det är den Gud Paulus tror på och som han kallar oss att tro på. En Gud som i sig bär denna dynamiken att vara en relation. Där det händer när Gud talar att det inte är en monolog utan det är en kommunikation. Det händer någonting i Gud när Gud talar. Första bladet i Bibeln säger oss att Gud talar och säger låt oss göra människor till vår avbild. Lika oss. Så det skvallrar ju om en dynamik och en dialog i Gud. Om en skapelse och om en längtan att skapa en mänsklighet som kan kommunicera med Gud. Och att vara dem lika bland annat på det sättet. Att vara en enhet. Att höra oskiljaktigt samman. Det är Guds vision, inte bara Paulus vision. Men Paulus menar gång efter gång att de många som tror på Kristus, på en och samma Kristus, har uppgiften att spegla den kärlek som finns mellan Fadern och Sonen och Anden. Jesus verkar verkligen ha älskat just den kärleken som finns där mellan Fadern och Sonen och Anden. När han talar till Fadern så liksom märker man liksom vad det här betyder för honom. Den relation, den obrutna enhet som finns mellan dem. Den tänker han sig naturligtvis inte på ett fullkomligt sätt ska kunna existera i den här världen. Han vet för mycket både om sig själv och sina medmänniskor för att tänka sig att vår enhet ska exakt motsvarar Guds enhet. Men det finns en urbild där som människan är en avbild av. Som är vårt mål och vår orientering. När jag förvillar mig själv, kanske i ovänskap och kanske i liksom maktpositioner, så är hela tiden den kallelsen tillbaka. Men Gud och hans enhet är också det du är skapad till. Så sök dig tillbaka till det. Att följa Jesus är för Paulus att bli inbjuden till, indragen i den kärlek som alltid flödar mellan Fadern och Sonen och Anden. Och Guds kärlek uppenbaras i världen när det sker här hos oss. Jesus sa själv att när ni älskar varandra, då ska världen förstå att jag är sänd av Gud. Och det är Paulus vision. Det han skriver här är ju att det Jesus gjorde i sin korsdöd var framför allt detta. Han försonade världen. Av det som var splittrat och delat och konfliktfyllt försonar Jesus Kristus världen med Gud på sitt kors. Det är kärnan i hans uppgift. Det är det första han vill säga till dig med tanke på att han har dött. Du är försonad. Jag har försonat dig med Gud. Och som han har skrivit tidigare i det här sammanhanget, så är allt det här en gåva ifrån Gud som ges till dig och mig. Det är av nåd det här sker. Genom att ta emot Jesus så tar vi emot försoning. Och står du där lite vid sidan av eller på avstånd och undrar om det är någonting för dig, så är det den första uppmaningen du får idag. Ta emot honom och hans försoning. Låt det bli en del av ditt liv och din identitet. Hur du tänker om dig själv. Och i samma andetag som Paulus här alltså skriver att Kristus har försonat oss med Gud, så har han försonat oss med alla andra som också är försonade med Gud. Det är inte alltid lika självklart för oss som det var för Paulus. Han säger, och han säger det två gånger, Jesus, han har dödat fiendskapen, ovänskapen. Han har tagit bort den. Han har skapat en ny människa, en försonad människa. Det är det här som är grunden för Paulus vision, det som driver Paulus hela livet som en apostel. Att få se världen försonad. Evangeliets, det glada budskapets utgångspunkt och uppdrag är ju detta, att leva försonad. Och det kan ibland vara en väl så stor utmaning för oss. Men i grunden är det en gåva att ta emot och en gåva att vårda. Och vi har inte alltid tagit det på allvar. Paulus skriver också att genom Jesus så har vi, vilka vi än är, om vi är långt ifrån Gud eller nära, så har vi nu fått tillträde till Fadern. I en och samma ande så finns det en väg till Gud. Det är samma väg för oss alla. Och skriver, resultatet av det är ju att nu är vi medborgare i samma rike. Vi tillhör samma familj och samma hem. Och vi är delar av ett och samma hus som hålls ihop utav Jesus. Så flera olika bilder för att säga, vi är ett. Gud gör någonting med oss när vi kommer till honom. Det är till den här väldigt ofullkomliga gemenskapen som vi inbjuder alla att bli en del av. Du som ser på kyrkan och församlingen som med misstänksamhet och med felsteg och brister som vi har. Det är ändå till denna gemenskap Gud inbjuder dig för att leva försonad. Paulus vision om enhet har ju också en motbild. En division helt enkelt. En del av er kanske tänker på sportresultat när ni tänker på division eller möjligen på en militärt sammanhang som är uppdelat i divisioner. Men i grunden handlar ju division om ett splittrande och ett delande. Det är belagt redan 1653 kan jag säga, där superintendenten sägs vara en som alltid strävar efter division. Att skapa splittring och söndring. Och det är det som matematiken ändå lär oss. Division handlar om att dela. Det är grundordet. Det är ju vad som sker så ofta. När Bibeln talar om Guds motståndare, vem som försöker att hindra Jesus i hans verk, så kallas han djävulen, diabolos. Det ordet betyder ju den som kastar isär, den som splittrar. Och i överförd bemärkelse fick det betydelsen den som förtalar, baktalar, den som kastar något bakom din rygg eller misstänkliggör. Men det som kännetecknar och präglar djävulen, Guds svurna motståndare, är att han alltid vill söndra, dela, splittra, skapa avstånd, bygga murar. Det är lätt att se att han har ganska stor framgång. Och ibland måste jag erkänna, han har också haft viss framgång i mitt eget liv. Det är därför Paulus hela tiden måste påminna församlingarna. Bevara enheten. Den är en del av liksom Guds närvaro och Guds hjärta för er. Om Jesus och hans verk på korset säger han alltså att han har rivit skiljemuren. Den mur som fanns mellan oss judar och er icke-judar sen, den har rivits ned. Den finns inte. En del av er försöker liksom att upprätthålla den eller bygga upp den igen, men den är nedriven, säger Paulus. Fiendskapen är borta. Och i det här spänningsförhållandet som Paulus får leva i, så har ju Paulus som kristen jude insett hur fel han själv hade gjort. Och då så många tillsammans med honom som hade liksom förstärkt sin egen särart och byggt murar mot andra folk. Gjort det svårt för andra att tillbe den Gud de själva trodde. I deras gener fanns ju samtidigt det här stora löftet som gavs till Abraham. Att du ska vara en välsignelse för andra. I dig ska alla uppleva välsignelse. Men själva hade de stängt till den öppna dörren och sagt nej, vi behåller det för oss. Och det här upprepas ofta hos profeterna i Gamla testamentet. Jesaja säger till exempel, ni är satta att vara ett ljus för hedningarna. Men själva hade de bevarat och behållit ljuset för egen del. Det har blivit ett så tydligt vi och ni. Vi och dem. Och Paulus säger, det är borta. Det finns inte längre liksom någon grund för det. Vi som var med redan 1989 när Berlinmuren föll och fick se det med egna ögon och sa det här är inte sant. Vi trodde inte det. Vi kan ana ändå lite utav vad det är Paulus säger i de här orden. När det omöjliga sker. Han säger, muren är riven. Vi såg ju hur en ny världsbild formades. Kartan ritades om. Efter nästan 30 år så var världen annorlunda. Nu fanns inte längre östtyskar och västtyskar. Nu var det tyskar. En ny identitet skapades hos dem. Och Paulus säger, underförstått, det är en bild av vad som hände på korset. Gud har av olikheterna skapat en enda ny människa. Det är ni som är det. Och därför kan han också se att detta är världens hopp. Alltså, vi utmanas av de här raderna i brevet till att dela Paulus vision, som också är Guds vision för den här världen och inte minst för den kristna församlingen. Att leva i försoning med Gud och med varandra. Eftersom Jesus har skapat fred och skapat en ny mänsklighet, en enda ny människa, så kommer vi nu till Fadern genom honom. Det är samma ande. Vi upptäcker där hos Gud att vi är en enda kropp. Jesus hade redan tidigare, före sin död på korset, rivit murar, byggt broar, passerat gränser. Jesus verkar till och med ha älskat detta. Att riva murar till andra människor. Att bygga broar där inga broar fanns för att nå nya människor. För att Guds rike skulle få bryta fram. Och vi är kallade att följa honom. Att fortsätta. Att riva murar. Att bygga broar. Att passera gränser, osynliga eller synliga. Tyvärr är det så att vi som kristen församling historiskt och idag tvärtom har försökt att bygga murar. Att låta broar falla samman och raseras. Vi har bevakat gränser istället för att öppna dem eller passera dem. Allt det är ju en grov förolämpning emot Jesus Kristus och vad han gör på korset när han har förenat oss. Och jag vill säga som en av många till dig som upplever att du har blivit utestängd. Du har känt en markering på något sätt. Förlåt oss. Vi har inte varit där Gud har kallat oss att vara. Men Gud kommer igen till oss och säger, fortsätt nu att i min efterföljelse bygga broar, gå vidare och dela min vision för den här världen. Så här säger Paulus till dem i Efesos. Ni är inte längre gäster och främlingar. Ni har fått ert hem hos Gud. Och han säger tillsammans med oss. Ni har kommit hem. Ni var långt borta. Nu har ni kommit hem. Du får vara nära. Det här, tänker jag mig, innebär ju självklart inte att nu ska vi lägga locket på för allt som liksom skaver eller som skapar friktion. Men när vi gör det så gör vi det som en familj. Med kärlek och i sanning. Utan dolda agendor. Utan behov av att visa vår makt eller hämnas. Vi gör det som en familj. Det är här våra olikheter får plats och hittar vägar att mötas. Jag tänker mig att de frågor som ställs utifrån det här bibelordet till oss idag är frågan: till vem bygger jag broar? Vilka murar kan du riva? Vilka gränser finns det som vi ska överskrida därför att vi följer Jesus och för att han har gjort oss till ett? Jag vill säga, när vi möts i enhet, i enighet, i kärlek, så är det ett uttryck för Jesus seger över djävulen som vill kasta oss isär, driva oss ifrån varandra och skapa misstänksamhet och bygga murar. Därför säger också Paulus några rader ner: bevara andens enhet. Vi har en enda Gud, ett enda hopp, ett enda dop, en enda Herre. Vi skapar inte enhet. Det gör Jesus på korset. Men han uppmanar oss att bevara enheten. Så vackert. Vad kan vi göra? Ja, först och främst detta: ta emot hans försoning. Och lev i den försoningen. Lev försonad. Och så frågar vi oss: vem finns där som jag kan riva en mur till för att få möta? Vem kan jag bygga en bro till där jag känner det har blivit ett avstånd? Var finns de som han kallar mig att gå till? Vi kommer snart att få samlas vid ett och samma bord, vid nattvardsbordet. Vi är alla inbjudna att ta emot. Och det här, tänker jag mig idag också, är en stark handling vi gör. Vi bekänner oss till enheten, Kristi enhet. Inte en föreningsenhet, inte för att det är så rasande massa trevliga människor här, utan för Kristus har gjort oss till ett och kallat oss att leva försonade och i enhet med varandra. Kallat oss att bygga broar. Låt oss tacka Gud och be. Vår Herre Jesus Kristus, vår himmelske Fader, du helige Ande, du som är ett och ändå tre, som älskar så stort och vackert, som kommunicerar och visar oss en väg till enhet i olikhet. Tack att du är här, talar och kallar i din djupa gudomliga kärlek. Säger oss igen: jag älskar er. Jag har försonat er med Gud. Jag inbjuder er att leva försonade. Kanske för någon att försonas med sig själv. Att komma över den inre splittringen som sliter och drar. Kallar oss att försonas med någon annan. Eller bara att erbjuda evangeliet, men först bygga en bro. Du kan tala nu till oss på olika sätt i våra väldigt olika situationer och bakgrunder. Men du är ju här, kallar oss till dig. I en och samma ande kommer vi nu och tar emot dina gåvor. Amen.